Här börjar Längtans lilja av Nora Roberts, inläst av Isabelle Pedone för Harlequin. Prolog. Bar Harbor, 1913. Klipporna kallar på mig. Höga, vilda och farligt vackra står det och vinkar förföriskt. Som en älskare. Morgonluften var lika mjuk som molnen som seglade på himlen mot väster. Fiskmåsar kretsade och lät lika dystra som det avlägsna klingandet från en boj som fördes med vinden. Det påminde om en kyrkklocka som ringer om födelse eller om död. Som en hägring skimrade och blinkade andra öar genom den tunna dimman. Som solen ännu inte skingrat från vattenytan. Fiskare styrde sina robusta båtar från viken ut på det böljande havet. Även om jag visste att han inte skulle vara där, kunde jag inte hålla mig borta. Jag tog med barnen. Det kan inte vara fel att dela lyckan jag alltid känner när jag går genom det höga gräset som leder till stenstranden. I ena handen höll jag Ethan, i den andra Colleen. Barnflickan fattade tag i lille Seans hand när han genom gräset tultade efter en gul fjäril som fladdrade framför hans utsträckta fingrar. Ljudet av deras skratt, det vackraste ljud en mor kan lyssna till, svävade genom luften. Det har en sådan oförskräckt och djup nyfikenhet och orubblig tillit, eftersom det fortfarande är oberörda av världens problem. Upproren i Mexiko och oroligheterna i Europa. I deras värld finns inte svek, skam eller passion som svider i hjärtat. Deras behov är enkla och omedelbara och har inget att göra med morgondagen. Om jag kunde få behålla dem så oskyldiga, trygga och fria, skulle jag göra det. Ändå vet jag att en dag kommer det att ställas inför alla vuxenlivets plågsamma känslor och bekymmer. Men idag ska vilda blommor plockas och frågor besvaras. Och för min del kommer det att drömmas några drömmar. Det råder inga tvivel om att barnflickan förstår anledningen till att jag promenerar här. Hon känner mig alldeles för väl för att inte kunna se in mitt hjärta. Och älskar mig för mycket för att komma med kritik. Ingen vet bättre än hon att det inte finns någon kärlek i mitt äktenskap. Det har alltid varit och kommer alltid att vara ett konvenansparti för Fergus. Och en plikt för mig. Om det inte vore för barnen skulle vi inte ha något gemensamt. Tyvärr ser han nog på dem som värdefulla ägodelar och symboler för hans framgång. Likt vårt hem i New York. Eller The Towers. Det slottslika sommarhuset som han låtit bygga på ön. Eller som jag själv, kvinnan han tog som hustru. Och som han anser vara nog attraktiv och tillräckligt belevad för att få bära namnet Calhoun. Jag förgyller hans middagsbord och pryder hans arm när vi umgås med societeten som betyder så mycket för honom. Det låter kallt när jag skriver det. Ändå går det inte att låtsas att det finns någon värme i mitt och Fergus äktenskap. Det finns inte den minsta tillstymmelse till passion. Min förhoppning då jag rättade mig efter mina föräldrars önskan och gifte mig med honom var att det skulle finnas en ömhet mellan oss som skulle djupna till kärlek. Men jag var väldigt ung då. Visserligen behandlar vi varandra hövligt, men det är bara en tom ersättning för känslor. För ett år sedan hade jag kanske kunnat intala mig att jag var tillfreds. Jag har en välbärgad man, barn som jag älskar, en avundsvärd ställning i samhället. Och jag umgås i en krets med eleganta vänner. Min garderob är full med vackra kläder och smycken.